Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vi sitter i förhör och han är ganska upprörd under den här dagen. Så säger han bara rätt ut att jag tänker inte åka dit för medhjälp till mord.
Jag är ju rädd att vi bara skrapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isberg här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Kaosveckan i Närke, del 2. Den döda kroppen. Utredarna kallade det för kaosveckan de där dagarna i slutet av september 2021. Vi befinner oss i södra Närke och allt börjar ju med att hot skickas till några personer. Hot om att det ska brinna. Och mycket riktigt, 2 dagar efter första hotet brinner det första gången. Sen brinner det igen 2 gånger till. Och hoten ramlar in, hot om bränder, hot om att folk ska dö, bilder på vapen och annat. Polisen rycker ut, brandkåren släcker, kriminaltekniker jobbar hårt. Och hoten fortsätter strömma in. Det är ett drama med 3 personer. Det är Johan, en 18-årig kille som bor med sin mamma, som får ta emot massor med hot. Och hos dem brinner det 2 gånger. Det är Linus, Johans barndomskompis. Alla hoten är undertecknade av honom och skickas från hans messenger. Men själv är han försvunnen sedan en tid. Och det är Ola, en granne i 50-årsåldern. En man som under åren varit som en extra pappa för Johan och Linus. Också han hotas och hos honom brinner det 1 gång. I förra avsnittet av den här historien berättade jag om bränderna, allt konstigt kring dem. Johan som säger sig ha sett Linus på brandplatserna, han har till och med jagat honom. Men det konstiga är att ingen annan sett Linus. Trots polisens intensiva spaningar hittar man inte ett enda spår efter honom. Johan däremot har befunnit sig på varje plats där det brunnit och när han vägrar lämna ifrån sig telefonen väcks misstankarna mot honom. För den är tom, helt raderad. Och samtidigt upphör hoten att komma till Johan, hans mamma och grannen Ola. Men Johan får en ny telefon av sin mamma och då plötsligt ramlar hoten in igen. Så misstankarna mot Johan stärks ännu mer när det också visar sig att han faktiskt haft tillgång till Linus Messenger, varifrån alla hoten har skickats. När han dessutom är på plats vid 3:e branden men springer därifrån, ja då får det vara nog. Johan grips. Danielle Silrén jobbade med utredningen hela tiden. Så här berättar hon om gripandet.
Vi åker ut, jag tror att vi är 4 bilar som åker ut till Johans adress där han och hans mamma är. Och Johan grips hemma hos sin mamma.
Vad är det då han grips för? Vad är misstanke? Vad är det för rubricering?
Det är mordbrand. Mm. Och det är 3 olika mordbränder vid olika tillfällen.
Och här slutade förra avsnittet om den här händelsen. Johan grips. Utredningen kanske börjar närma sig sitt slut. Man har en misstänkt. Men så blir det inte. Verkligen inte. För nu börjar nästa kapitel i det här dramat. När Johan grips sätter polisen igång med de rutinmässiga åtgärderna.
Vi ska gå in och göra en brottsplatsundersökning, en husrannsakan, kolla över vad som finns på den här adressen. Och i samband med det så beslutas det även att vi ska göra en brottsplatsundersökning i Olas hus i Brättstorp.
Ja. Det görs förstås en husrannsakan hemma hos Johan, men eftersom både han och Linus bitvis har bott hemma hos Ola så beslutar sig utredarna för att undersöka även hans hem. Och där görs ett intressant fynd, mycket intressant. Danielle Silrén får ett samtal.
Teknikerna ringer till oss och säger att vi har gått in i huset här hos Ola och vi har jobbat oss uppåt och vi har kommit till ett litet rum precis ovanför trappen och här är det blodstänk. I samband med branden ute hos Ola så slogs både el och vatten ut. För han hade egen brunn och såna här saker. Så att det blir väldigt snabbt mörkt ute på den här gården. Men teknikerna berättar i alla fall att det finns blod lite överallt. Men att de kommer att behöva avsluta och åka tillbaka dagen efter.
Blodstänk i ett rum hos Ola alltså. Men teknikerna hinner inte undersöka det närmare. De måste vänta till nästa dag. Och nästa dag sitter Danielle Silrén med sin kollega och förbereder ett förhör med den gripna Johan. Och då kommer samtalet från brottsplatsen. Men det är inte det samtal Danielle hade väntat sig. Det handlar inte om blodstänket. Nej, det handlar om något helt annat. Något mycket värre. Något som skulle förändra hela utredningen som chockar Danielle och hennes kollega.
När vi sitter och planerar det här så ringer Samir, en kollega till mig. Han jobbar för dagen som ytterbefäl. Han ringer till mig på min privata telefon och så frågar han mig om jag är ensam. Och han viskar, han är konstig på rösten. Nej, säger jag, jag är inte ensam, jag sitter med Victoria. Ja, okej, okay, men vi har hittat en kropp här ute hos Ola. Och jag svarar honom bara att, men snälla du, jag har fullt upp. Jag och Victoria, vi har jobbat dygnet runt här nu, jag har inte tid med dig. Han bara, nej men det är på riktigt Daniel, vi har hittat en kropp här ute i skogen.
Det är nu allting vänder. Det är inte bara bränder. Det är inte bara hot. Nu finns det en kropp. En kropp som en hundförare hittat.
Eftersom Johan då har uppgett att Linus har varit på plats vid alla bränder och så här, så har det spekulerats i om han har omkommit i någon brand eller sådär. Så att vi skickar ut en hundförare tillsammans med teknikerna. Den här hunden tar lik och sperma, tror jag det är. Men olika kroppsvätskor reagerar den här hunden på. Innan hunden ska börja jobba så tar hundföraren med sig hunden ut och ska rasta av den. Och när de går i skogen så försvinner hunden rakt in i skogen bara. Och sätter sig sen vid en stor gran, tror jag det är. Och där markerar han. Så att hundföraren hittar ju den här kroppen. Kroppen ligger inte nedgrävd på något sätt utan den ligger bara under en gran. Så att han får ju ringa in till teknikerna och precis samma sak som jag trodde när Samir ringde till mig så tror ju teknikerna och Samir då där att hundföraren skojar och hittar på.
Kroppen ser ut att ha legat på platsen länge. Det är mer ett skelett, berättar Danielle Silrén.
Det finns inte så mycket kropp kvar. Det är mestadels skelett som ligger där. Det finns lite kvar på benet, hud. Men man kan inte på något sätt se vem personen i fråga skulle kunna vara.
Det var en utredning om olaga hot, om bränder. Nu handlar det om något helt annat. Nu handlar det om mord.
Det blir någonstans totalt kaos i huvudet. För att
när vi klev in i det här någon månad innan så var det en brand. Nu sitter vi med 3 bränder och helt plötsligt så har man hittat en kropp ute på gården hemma hos Ola där det har brunnit och där man har hittat blod i huset. Vi har Johan som sitter anhållen för mordbränder och vi har Linus som är borta. Det blir totalt kaos. Man har ingen aning om... Vi har aldrig jobbat med något sånt här innan.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla känner ju till Folksam, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du kanske inte vet är att de också är bra på sparande, både långsiktigt och kortsiktigt. Känner du som jag att det här med sparande kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension ska vi inte tala om. Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver man inte göra längre. För nu finns det någon att tala med, någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. För de erbjuder kostnadsfri rådgivning för att prata om sparande och pensionen. Och du behöver inte vara kund hos dem, du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden. Och det är ju inte vanligt att man får hjälp bara så där, så ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Och tanken som slår utredarna och alla andra som är inblandade i fallet är naturligtvis att det kan vara kroppen efter Linus som hittats. Att försvunna Linus är död, förmodligen mördad. Men det finns ingenting på kroppen som gör att det i det här läget går att fastställa vem det är.
Och nu måste man ju försöka säkerställa vem kroppen är. Men det är klart att tankarna går.
Och nu finns plötsligt en helt annan misstänkt person. För kriminalteknikerna har ju hittat blodstänk i Olas hus. Och nu ligger en kropp gömd på hans marker. Visserligen vet man inte än vems blodet är eller vem kroppen tillhör, men ändå, misstankarna väcks.
Så han grips ju. Vi har en kropp som ligger på hans tomt och vi har ett hus som han äger och bor i som det finns blod i. Så att han grips misstänkt för mord.
Ola är ju den som varit sur på poliserna under utredningen om bränderna. Han tycker inte att de har gjort sitt jobb. Han känner sig otrygg. Han får sina kompisar att ställa upp och vakta hans hus, beväpnade med slagträn. Men de stoppar också och kontrollerar bilar som passerar förbi hans gård. Någonting som väckt irritation hos dem som drabbats förstås. Och nu grips han alltså, misstänkt för mord.
Han ställer sig helt frågande till alltihopa. Han förstår ju inte. Först, initialt så är han ju väldigt, väldigt upprörd över att han grips och vi tar hans bil i beslag och så här. Men sen när vi väl delar honom, han kan inte förstå varför vi har plockat in honom och hur det här kommer sig. Han är helt oförstående till hela situationen.
Ola delges misstanke om mord. Även Johan, som redan sitter anhållen för mordbrand, delges också misstanke om mord. Men han reagerar inte på samma sätt som Ola.
Nej, men Johan, jag har suttit på mycket förhör, men Johan, han beter sig inte riktigt i förhör som man skulle kunna tro. Vi lägger fram ganska tidigt en bild på ett täcke till Johan i förhör. Och han svarar då med att det där täcket ska inte ligga där. Och det här ligger 15 meter ifrån kroppen som anträffas i skogen. Nej, säger vi, var ska det här täcket ligga då? Nej, det vet jag inte, men där ska det inte ligga. Johan växlar väldigt mycket humör. Han blir arg. Han visar på att han vill nästan gå in i fight med oss förhörsledare. Han lägger sig på golvet vid vissa tillfällen. Han beter sig inte riktigt som man brukar göra i förhör. Men han reagerar inte särskilt känslosamt på att vi delger att vi har hittat en kropp. Det gör han inte.
Det viktigaste utredningen nu är förstås att få reda på vem det faktiskt är som ligger död där på Olas mark. Och det visar sig bli mer komplicerat än man först trodde. Visserligen går det att få DNA från skelettet. Men man har inget att jämföra det med. Man har inget DNA som med säkerhet kommer från Linus.
De kommer fram till ganska fort att det är svårt att få fram DNA på den här personen. Vi skickar en bil upp till Norrland där Linus mamma bor för att hon ska lämna ett salivprov för att vi ska kunna jämföra DNA. Men det funkar inte.
Så man tar till en annan metod, en äldre men effektiv. Utredarna lyckas få reda på vem Linus tandläkare är, åker dit och får ett tandkort. Och det jämförs med kraniet som hittats och resultatet blir glasklart. Det är Linus man hittat. Det är Linus kropp som ligger där. Och även om det tog 4-5 dagar att få fram identiteten så var det en annan sak som stod klar redan från början när kroppen hittades. Han hade blivit mördad. Två stora krossskador på kraniet talade sitt tydliga språk. Linus hade blivit ihjälslagen. Och brottsplatsundersökningen gör också att en bild av vad som egentligen hänt växer fram.
Man kollar ju den här skogen och fotodokumenterar där ute. Sen så flyttar de ju sig in i Olas hus igen och när de väl börjar titta mer och mer så kommer det ju mer och mer blodfläckar. Det är blodfläckar och stänk på golvet. Det finns, när de lyfter på en madrass så ligger en stor blodpöl på en av madrasserna. Och den här madrassen ligger i en soffa och soffan står i det här gästrummet. Det här gästrummet var det rummet som Linus och Johan hade fått av Ola att sova i. Men Johan har uppgett ganska tidigt att han ofta sov nere på soffan i vardagsrummet, så att det var där Linus sov. Men de lyfter ju på lite plankor och golv och hittar mer blodfläckar. Det finns även blodstänk ner i trappen på olika ställen. Så att teknikerna börjar få en ganska samlad bild av hur det har kunnat gå till.
Vad är det för bild?
Nej, men de tror tillsammans med det som kommer fram i förhör att Linus har fått ett slag i huvudet och antingen legat då i den här soffan eller att han ska ha ramlat i golvet via den här soffan och då lämnat av den här blodfläcken på den här madrassen.
Allt talar för att Linus blivit mördad in i rummet i Olas hus med ett kraftigt verktyg. Så utredarna börjar intressera sig för en yxa man sett tidigare.
Ja, men när vi kommer till Olas gård under den här kaosveckan, då står det en yxa ute på gården. När patrull har åkt ut till gården vid andra tillfällen, då har Johan kommit ut och mött patrullen med en yxa i handen som de har fått beordra honom att lägga bort. När Ola grips, då tar vi ju hans bil i beslag och i bilen så anträffas den yxa. Och vi kommer fram till att det är ju samma yxa som har stått ute på gården när vi var där vid tidigare tillfällen. Den här yxan undersöks ju och man kan se att mellan skaftet och själva yxhuvudet så finns Linus blod. Man kan också se att yxan har blivit tvättad. Men det här har ju liksom åkt in i skarven så att det är ju ingenting man kommer åt när man bara tvättar av den. Så att där har vi ju vad vi tror är ett potentiellt mordvapen.
En annan viktig sak är förstås att säkerställa när dog Linus? Hur länge har han varit död? Och det blir inte så enkelt att få fram, visar det sig. Det går inte att utifrån kroppen hitta ett dödsdatum. Så man får testa en annan metod.
Teknikerna tillsammans med NFC då har ju väldigt svårt att få fram utifrån hur kroppen ser ut och sådär. Så att man plockar in en person som är specialiserad på maskar och fluglarver. Så han analyserar de djur som finns på kroppen och kan komma fram till att, jag tror att han sa att det är andra och tredje generationens larver, vilket betyder att utifrån den tidsperioden vi är i att kroppen hittades den 24 september tror jag, så går man tillbaka några veckor och kommer fram till att Linus kan inte ha levt efter den 16 augusti.
Nej, Linus har inte levt efter den 16 augusti. Den saken är klar. Och det innebär två saker. Han kan inte vara den som skickat hoten till Johan, Johans mamma och Ola. Och han kan heller inte vara den som tänt eld på husen. För han är död när allt det här sker. Hans kropp ligger under ett träd i skogen. Linus är oskyldig. Vilket i det här laget inte förvånar utredarna. De har redan förstått att det inte är Linus som skickat hoten och förmodligen heller inte startat bränderna.
I det här skedet så har vi fått fram väldigt mycket information från Johans telefon. Och jag kan nästan säga med säkerhet att vi även har fått fram alla konversationer där vi ser att det är ju Johan och från hans telefon som har skickat de här konversationerna, alltså hoten, till både mamman och till Ola. Vi kan även se utifrån wifi att han är uppkopplad på olika adresser när de här hoten skickas. Och det ser vi utifrån telefontömningen. Här och nu börjar det stärkas upp ganska ordentligt att Linus har ju ingenting med det här att göra överhuvudtaget, utan det är Johan som har gjort det här.
Ja, det är klarlagt bortom allt tvivel. Alla hoten, de hundratals skrämmande meddelandena som skickas till Johans mamma, till Ola och till Johan själv har inte kommit från Linus. Nej, det är Johan som skickat dem. Och då, rent logiskt, är det förmodligen han som också tänt på att det är Johan och inte Linus som orsakat bränderna.
Mer och mer så är det däråt vi lutar, för att där vi får fram, som sagt, gällande Linus kropp är att han har inte levt när bränderna har varit. Så att det är omöjligt att det är Linus som har gjort det här. Sen ska vi ju då säkra upp att det är Johan som har gjort det. Då får vi ju gå åt det hållet istället.
Ja, utredarna är övertygade om att det är Johan som anlagt bränderna. Allt talar för det. Men den stora frågan är nu förstås, vem mördade Linus? Det finns ju två misstänkta. Den ena är Ola. Det ser ut som om mordet har begåtts i hans bostad och han är ju känd för att ha temperament. Den andra är Johan, han som uppenbarligen ljuger om bränderna och som dessutom påstår sig ha sett Linus efter hans död. Så, är det Ola? Eller är det Johan? Eller har de gjort det tillsammans? Det är nu utredarnas utmaning att få fram sanningen.
Nej, men vi måste ju sitta i förhör med de här två personerna. Och den stora skillnaden på Ola och Johan i förhör, det är att från dag ett när vi plockar in Ola så har han hållit exakt samma historia. Han har jobbat vissa datum. Han har varit hos sin tjej. Killarna då, Johan och Linus, har varit hemma hos honom. De har varit där själva ibland. Han har varit hemma med dem. Han håller exakt samma historia. Det är ingenting som ändras på något sätt.
Olas historia är densamma hela tiden, vilket naturligtvis inte behöver betyda att den är sann. Johan däremot uppträder på ett helt annat sätt.
När vi sitter i förhör med Johan, då kommer det nya uppgifter hela tiden. Och då säger jag att, för det också, jag hade med mig Victoria i början. Sen fick hon gå ur ärendet. Sen fick jag med mig andra kollegor under det här. Men jag är den som har suttit med på alla Johans förhör. Så att jag har ju kunnat säga tillbaka till honom att, men så har du inte sagt. Det var inte så du uttryckte dig. Det här har vi aldrig pratat om. Det här har du inte sagt förut. För det kom alltid nya historier. Ni får prata med han som bor ute på det gärdet. Eller Linus har gjort så här. Eller Linus har varit där. Eller, det spelar ingen roll. Det kom alltid nya versioner. Och vi måste ju alltid dubbelkolla de här versionerna. För att, ja, men vi jobbar ju neutralt. Vi måste ju utreda vad det är som har hänt. Men när vi har gått igenom alla historier som Johan har dragit så kommer vi fram till att han talar inte sanning, helt enkelt.
En person, Ola, som har en berättelse alltså och som inte ändrar den. Och så Johan som kommer med nya uppgifter hela tiden, uppgifter som inte stämmer. Det är klart att misstankarna stärks mot just Johan, även om det egentligen inte finns något konkret att peka på. Och när Johan märker att utredarna alltmer börjar intressera sig för honom, ja, då kommer han med antydningar.
Vi sitter i förhör och han är ganska upprörd under den här dagen, men så säger han bara rätt ut att jag tänker inte åka dit för medhjälp till mord. Och vi blir ju direkt ganska frågande och så här, vad är det du pratar om? Nej, men jag tycker att ni får prata med Ola. Ola vet vad det är som har hänt. Ni får prata med Ola.
Johan antyder plötsligt alltså att Ola vet någonting, att Ola sitter inne med sanningen, och mer vill han inte säga. Så här lät det i förhöret. Det här är ljud från det tillfället.
Det kan vara vad som har hänt. Han vet mycket väl vad som har hänt. Jag tänker fan inte med mer hjälp där, tänker jag bli. Tänker jag inte.
Men utredarna pressar honom. Vad är det du vill säga? Och han ger med sig.
Min rum så lyfter jag upp och gäster sig upp. Då svingar jag till. Han har nog ganska fort gjort den.
Var träffade?
Någonstans här, någonstans tror jag gjorde.
Någonstans här?
Ja, bakhuvudet.
Ja, någonstans i bakhuvudet. Vad händer sen?
Jag vet inte. Jag gick ut. Men du vet, han släpade honom ner trappen och sen ner ut, utomhus.
Hur? Beskriv hur?
Tog han fötterna som bara drog den.
Och så här beskriver Danielle Silrén hans historia.
Johan är ganska upprörd här, men det tar en stund och sen så berättar han att den sista veckan innan det brinner hemma hos Johan och hans mamma, alltså den sista mordbranden som är, då hjälper han Ola att tömma garage och hus och förråd och såna här saker med Ola. När de kommer till Olas gård så står dörren öppen. De båda går in och Johan går upp på övervåningen och där finner han Linus inne i det här gästrummet. Ola är med Johan upp och då så säger Johan att Ola tar en yxa och ger sig på Linus helt enkelt. När han berättar om det här så säger han så här: ja, men ni kan ju börja med att titta på Olas arbetskläder. Så får ni se hur han ser ut. Linus var inte så snygg när Ola var färdig med honom. Och nästan, liksom, han nästan hånler eller något när han säger det här. Och vi säger, men vad menar du med att han inte såg så bra ut? Nej, men ni får prata med Ola, men jag bara säger att det gick fort. Liksom. Okej, men Johan, vad gör du då under det här, den här situationen? Nej, men jag lämnar huset, säger Johan. Jag blir så rädd. Ola är så arg och upprörd så att jag går ner för trappan och går ut och ställer mig på gården. När jag står där så hör jag bara hur det säger dunk, 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 dunk ner för trappen. Och det är ju alltså att Ola ska ha släpat Linus ner för den här trappen. Och tittar ni riktigt noga, säger Johan, så kommer ni se på väggen hur Linus har dragit med sin hand. Så det kommer vara en blodig hand på hela väggen. Lite som i film. Ola släpar Linus ut över gården och in i skogen och lägger honom under den här granen. När Ola kommer tillbaka till Johan då, så hotar han upp Johan och säger att berättar du det här för polisen så kommer jag döda dig och din familj. Så enligt Johan då så blir han jätterädd.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, The Yellowstone Story. Som ni kanske anar är det en spin-off av succéserien Yellowstone. Och den är också gjord av en av medskaparna till den serien. Men den här, Marshall A Yellowstone Story, är fristående. Den går att titta på direkt. Det är spännande, Det är action, det är nervkittlande. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Den här serien finns exklusivt på Sky Showtime och det släpps ett avsnitt i veckan. Klart sevärt. Så prenumerera nu på Sky Showtime, det är enkelt. Tack, Sky Showtime. Där kommer den alltså, en beskrivning på vad som skulle ha hänt. Det ska alltså vara Ola som mördade Linus. Utredarna konfronterar förstås Ola med Johans uppgifter.
Vi lägger fram det som Johan har sagt om Ola och Ola bryter ihop fullständigt. Han blir väldigt ledsen, väldigt besviken. Han ifrågasätter varför Johan skulle göra en sån här sak emot honom. Han har tagit hand om de här pojkarna, de har fått bott hos honom. Han ser sig själv som en fadersfigur till de här två. Så han kan ju för allt i sitt liv inte förstå vad Johan gör emot honom här och nu.
Ola nekar till allt. Han blir bestört och ledsen. Och när utredarna börjar ställa motfrågor till Johan, när de börjar syna hans berättelse i kanterna, ja, då går det inte alls så bra för honom.
Nej, men problemet är ju att när vi då ska reda ut den här historien med Johan, för att även om det är en jättebra historia och vi är tacksamma för all information vi kan få, så vill vi ju veta, ja, men specifika detaljer. Så att vi börjar med att fråga vad det var för mordvapen då, som användes. Och då så säger Johan att ja, men det var en yxa. Jaha, och vilka skador fick då Linus? Ja, men han fick 2 hål bland annat i bakhuvudet. 1 här och 1 här. Jaha, men den informationen har ju inte Johan fått till sig sen innan. Så jag säger det till honom att ja, men hur kan du veta det? Ja, men det har ju ni sagt, säger han till oss. Det har ju ni polisen sagt till mig i förhör. Nej, säger jag, vi har inte pratat om varken yxa eller några skador på Linus. Jo, det har ni. Nej, det har vi inte. För att vi har ju våra förhör uppdelade i olika teman. Så att vi hade liksom inte kommit dit än. Så då är ju frågan hur Johan kan veta om att det här har hänt och hur det har gått till. Vilket då stärker upp våra misstankar ytterligare.
Nu visar det sig att Johan alltså vet vilket mordvapen som användes. Men enligt hans berättelse så lämnade han ju huset och såg aldrig själva mordet. Och dessutom kan han redogöra för Linus skador trots att han inte var där när attacken skulle ha skett. Och det finns andra konstiga detaljer i hans historia, som när han alltså fick se bilder på Linus kropp och reagerade på en filt som kroppen möjligen lindats in i, men nu låg en bit bort där kroppen hittades.
Vi får ju fortsätta och dubbelkolla, hålla förhören. Men vi kommer fram till ganska snabbt efter den här historien, när Ola fortsätter att hålla sin historia rakt igenom, så släpper man till slut Ola och Johan sitter kvar som ensam misstänkt för mord och mordbränder.
Och vad är huvudorsakerna till det? Hur fattas det beslutet?
Ja, men det är den samlade bilden. Dels mordbränderna har vi ju stärkt upp. Han är alltid på platsen. Vi har de här hoten från Johans telefon inloggad på Linus Messenger som han skickar till Ola och till sin egen mamma. Vi har berättelsen utifrån mordvapnet. Vi har skadorna. Det som jag berättade tidigare när han reagerade på att det där täcket ska ju inte ligga där. Linus var ju inlindad eller inrullad i en filt. Och vi tror ju att det här täcket har legat ovanpå kroppen. Men att det är djur som har släpat bort det. Och den samlade bilden utifrån Johans förhör blir till slut att Ola har ingenting med det här att göra. Och att det är Johan som vi ska gå till åtal med.
Men förhören med Johan ger inget mer. Han fortsätter att neka och han ifrågasätter alla detaljer polisen kommer med. Detaljer som visar att hans historia inte stämmer.
Han uttrycker sig som, när jag lägger fram det här med messengermeddelandena och de olaga hoten, då menar han på att vår IT-avdelning är ju helt efterblivna. När vi lägger fram att hunden har dels markerat och gjort de här spåren som gick från gården och upp till Johan, när vi har hittat den här kroppen, då är hunden och hundföraren helt efterblivna. Vi som utredare är ju helt efterblivna. Han kan inte förstå hur vi har kommit fram till det här, för att han har ju inte gjort det här. När jag lägger fram det här om att Linus inte kan ha levt efter 16 augusti och att det är, liksom, det är ren fakta som vi har fått fram, då tittar han på mig och så säger han: ja, okej, så du litar alltså mer på fakta än vad du litar på mig? Ja, Johan, det gör jag.
Det blir åtal, och inte heller i rätten gör Johan några medgivanden.
Han säger inte så mycket. Han sitter inte med. Han sitter med på länk från ett annat rum, för att han klarar inte av att sitta där och vara tyst och sådär. Men han menar ju på att det här har inte han gjort. Han är mest upprörd, skulle jag säga.
Det blir en fällande dom i tingsrätten. Johan döms för två av bränderna och för att ha mördat Linus. Straffet blir 10 års fängelse. Han byter advokat och överklagar till hovrätten, men där går det ännu sämre för honom. Där döms han även för den tredje branden och mordet. Straffet blir detsamma, 10 års fängelse. Han överklagar till högsta domstolen, men de tar inte upp fallet. 10 år alltså. Men som så ofta återstår frågan: varför? Varför mördar Johan Linus? Daniel Silrén har en teori. För visade sig Johan och Linus var inte bara kompisar. De var ett par. De hade en kärleksrelation.
Men så som det har kommit fram under utredningen, så var ju Johan och Linus ett par. De hade en kärleksrelation, och det här är ju Johans egna berättelser. Men den var väldigt dold, den var hemlig. Jag tror, min personliga åsikt, att Linus ville lämna, men att Johan inte accepterade det. Tittar man på storleksmässigt på dem, så är Johan, han är väldigt stor. Han är 1,90 lång och väger, då vägde han kanske 120-130 kilo. Linus, han var 1,80 lång, men han vägde 60 kilo. Jag tror att Linus ville lämna den här relationen och Johan godtog inte det. Men Johan förstår inte hur stark han faktiskt är. Så jag tror inte att det här var meningen från grunden, att han skulle slå ihjäl Linus.
Men då uppstår en ny fråga. Om han nu mördar Linus, varför iscensätter han alla de här hoten, och varför tänder han eld på husen?
Ja, det är ju en tanke som vi också har funderat väldigt mycket på. Hade han inte dragit igång alla de här bränderna och allt det som hände, då hade vi förmodligen aldrig hittat Linus kropp. Och då hade vi ju inte kunnat utreda och åtala Johan i slutändan.
Ja, så skulle det mycket väl kunna ha blivit. Om inte Johan skrivit alla de här hoten i Linus namn, om han inte startat bränderna, ja, då hade han förmodligen kommit undan med mordet. Det började med hot, fortsatte med mordbränder och slutade i mord. För Daniela Silrén var det ett väldigt speciellt fall som etsade sig fast i hennes minne.
Jag kommer aldrig att glömma det här ärendet, men det är också någonting som gjorde en ganska stor förändring i mitt arbetsliv. Jag och Victoria jobbade ju med det här från första datum, någonstans i början av september 2021, så jobbade vi fram till december 2022, när vi fick, eller om det var till och med januari 2023, när vi fick avslag från Högsta domstolen. Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Det har påverkat mig och min familj. Det har påverkat att jag kände att det är ju såna här ärenden som jag vill jobba med. Men samtidigt så är det ju väldigt tragiska omständigheter. Jag och Johan kom jättebra överens i min uppfattning. Vi hade inga problem med varann, varken i förhör eller utanför. Han ringde mig några helgdagar för att han hade ingen att prata med. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning Oliver Bergman. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power.